Yes, yes, yes. Bollklubben är tillbaka torsdag den 23 juli. Vad fort det går när man har roligt så här under sommartid. Vilket program vi har framför oss. Vi ska alldeles strax ringa upp Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg efter Bodri-affären. Om en liten stund också Jakob Lennartsson, klubbchef i Mjällby under brinnande Europatider. Lite senare i programmet så blir det Simon Tan Show. Men först... Välkomna hit, Nordin Gerzic. Du sitter kvar sen i tisdags. Och Jiloan Hamad! Ja, det är dubbelt här från Örebro nu. Första gången du väl sitter i den här
första
studion
gången.
I bollklubben sammanhang.
Ja, det var på tiden. Jag har ju försökt
tjata
in mig
länge.
Ganska länge. Ja, nu får de lägga upp mig på den här bilden också innan.
Så att, ja. Ja, jag är inte heller med där. Så det,
nej, det, nej, men det är kul att vara här.
Nu har ni ändå varit med någon gång. Kanske det är dags. Men, jag tror inte det vill se ut, jag tror inte det vill se ut som Knorring gör på den bilden. Jag tror
det är har ni nämnt för Axel Pileby hur lik han är Sebastian Larsson på den här bilden? Det är ju Sebastian Larsson, inte Axel Pileby.
Nu när du säger det.
Så... Ja, kolla in det sen.
Ja.
Vi har ett späckat program, så vi ska inte låta en gäst av Mikael Hjelmbergs karaktär och dignitet vänta. Utan vi kastar oss över Hammarbys sportchef som i veckan för något dygn sen knappt det har gjort klart med allsvenskans dyraste värvning genom alla tider.
Han presenterade sig efter 12, va?
Var det inte innan 12?
Strax innan. Nej,
det var innan.
Men Hammarby uppmärksammade folk på, är ni vakna? Och sa att det var grejer på gång då indirekt. Mycket spännande. Det var en illa dold hemlighet, så kan vi säga. Vi snackade om det en del i tisdags också. Micke, hör du oss här? Där ser vi dig.
Ja, trevligt.
Hur mår du så här timmarna innan en Europamatch mot Anderlecht och allsvenskans dyraste värvning? Har du rott i land? Hur är läget?
Läget är bra. Det blev ganska sent igår kväll för mig och många andra inom organisationen. Men det är klart, det var jätteskönt att få allting klart, presenterat, och sen så idag är det match då.
Istället för att vi ska sitta här och gissa då, men var det innan eller efter 12 som det faktiskt signerades och blev officiellt? Eller när var det ni presenterade det?
Ja, men det var innan 12. Va? Vi var tvungna att lämna in de här UEFA-listerna. Där var det deadline 23:59. Mm. Så det har vi med.
Mm. Fan vad fint. Hur känns det inför idag? Det jag pratar om. Nummer ett, är du nöjd med att Axén verkar ha fått rätt i sin, eller var det bara för att du ville tysta honom att du gjorde det här?
Ja, precis. Jag kommer inte riktigt ihåg det där, men det var ju, han har ju gapat om att vi behöver värva dyrare spelare. Och ja, nu har vi ju tagit in både Victor Lind och Amin Bodri, och det har vi ju gjort för att vi känner att det har varit helt rätt. Det handlar ju mycket om timing också. Det är ju, det gäller ju att investera i rätt profiler och med rätt timing. Och här kände vi att det var det, så att, jag vet inte om Axén inte är nöjd, han vill ha ännu mer, eller om man kan lugna ner sig till honom.
Ja, han är aldrig nöjd, Micke, det vet du om. Det där kommer fortsätta tjata.
Norrin, kan du ge lite kontext till vad det var Axén sa då, och när han sa att Hammarby borde värva Amin Bodri? För det var ju när han spelade i Gais.
Ja, precis. Men det var inte bara Amin Bodri, utan han tjatade på Micke och hans sportsliga ledning att de behöver investera mer pengar för att komma ikapp Malmö och gå om Malmö. Sen hans ibland retoriken där var inte helt hundra för Axén, men det var där han tjatade om. Och nu verkar ju mycket infreda. Vad blev det rent utåt där du stått i tidningen? 60 på två spelare. Det är imponerande ändå. Det är inte många lag som kan göra det.
Blir det så mycket? Det är klart, det är ju ingen självändamål i sig att liksom köpa dyra spelare. Som jag sa tidigare, så handlar det ju mer om att investera pengarna klokt och liksom i rätt profiler, och att det ska vara rätt tidpunkt eller rätt timing. Och det tyckte vi att det var i fallet med Victor Lind, och vi tyckte att det var det nu då i fallet med Bodri. Sen är det klart, man ska ju inte glömma bort heller att hur det är möjligt att vi också kan göra den här typen av investeringar. Det är klart, det ligger ett ganska hårt jobb bakåt i tiden som har möjliggjort den här typen av värvningar. Och även om vi nu ska fortsätta och värva dyrare spelare även i framtiden, så kommer det innebära att vi behöver sälja spelare för dyrare pengar. Och ska vi göra det, så behöver vi också ha en utvecklingsmiljö på Årsta som är jävligt bra. Och det är klart, det är den jag vill slå ett slag för, att hur viktig den är, framförallt i förhållande till att köpa spelare, som det är lätt att fokus hamnar där.
Jag är helt enig i det du säger, att nummer 1, 2, 3, det viktigaste parametern är ju där ni håller på med Årsta varje dag, i form av att ni har eran USP HTFF också. Och utvecklingsmiljön där är så jäkla viktig. Men någonstans får återgå tillbaka till Budrić. Alltså, uppenbarligen har ju visat sig att den strategin som ni ändå jobbat på under det här ett tag visar sig vara helt rätt också. Samtidigt göra den här power move mot alla andra allsvenska klubbar som har legat för er rent ekonomiskt. Känner du att det var så här någonstans inom det? Här har ni alla andra. Våran grej funkar här.
Nej, det ska jag inte säga. Däremot så känns det självklart bra och rätt att kunna göra en sån här stor investering. Men det handlar ju mycket också om, det är ju flera parametrar i det här. Det är en svensk fostrad spelare. Han är ung och fortfarande under utveckling och vill utvecklas. Redan ändå relativt etablerad, får man ju säga, i allsvenskan. Så att det är ju flera delar. Han har egenskaper som vi tycker passar in alldeles utmärkt i sättet som vi vill spela fotboll på. Då tänker jag inte bara att han är bra på liksom att driva boll eller att han har offensiva egenskaper. Det är ju även en hårt jobbande spelare som kommer bidra på ett jättebra sätt i vårt försvarsspel. Så att helhetsmässigt gjorde vi den bedömningen att det här är väl investerade pengar.
Micke, det var ju snack om en del andra skandinaviska klubbar före Hammarby egentligen. Hur snabbt gick det och skyndade det på processen? Eller hade ni Budrić och har haft honom på radarn under väldigt lång tid, eller blev det lite eld i baken när ni kände att men här finns en reell möjlighet och det finns andra klubbar där vi kanske kan matcha ekonomiskt också att plocka honom, eller hur gick hela rekryteringsprocessen till då?
Nej, men vi har ju såklart haft koll på Amin under en ganska lång tid, alltså från det att han lämnar Gais egentligen till att han hamnar i LA. Och sen följer man ju utvecklingen där, och det är klart under den resan där så kom det väl upp, inte bara för oss utan också för liksom andra klubbar, att situationen i LA är inte riktigt vad Amin hade hoppats på, och det skulle kunna vara aktuellt med en flytt här under sommaren. Och det är klart, den informationen är det ju inte bara vi som får, den får ju andra klubbar också, utan sen handlar det om att liksom sälja in Hammarby, spelaren ska tycka att det här är rätt. Det ska kännas rätt med Stockholm och Söder. Det ska kännas rätt med tränare, med liksom organisationer runt, med utvecklingsmiljön på Årsta. Och när alla de här bitarna faller på plats och man känner att det här skulle kunna bli en bra match, då gick det väl hyfsat fort ändå, skulle jag säga.
Om vi pratar truppstruktur, det var ett svårt ord här just idag, men vad betyder det här framåt för Hammarby, skulle du säga, om vi bara pratar kortsiktigt då under sommaren? Kan ni behålla nuvarande trupp som den är här och nu, eller behöver Bayern sälja spelare?
Nej, men vi kan absolut hålla i truppen som den är nu. Nu får vi in ytterligare en bra spelare i liksom konkurrenslandskapet. Centralt mittfält kanske som tia, skulle eventuellt också kunna spela som ytter, kanske då mera indragen. Så att det är klart, det ger oss ju en ännu bättre verktygslåda att använda. Men vi är inte, nödvändigtvis behöver vi inte sälja spelare i sommar. Sen kanske vi kommer att landa i att vi gör det ändå för att vi anser att det är det bästa för Hammarby, men det är inte så att vi är inte tvungna att sälja spelare.
Okay, intressant.
Ja, det så är det ju.
För det tror jag inte alla är med på, utan kanske tolkar in den här värvningen efter då, som är följd av Victor Lind och allting, att ja, okej, då kanske Hammarby kommer sälja någon nyckelspelare, men ändå intressant att höra att det inte nödvändigtvis behöver bli så nu i sommar.
Nej, så är det ju. Men det är också Hammarbys strategi, bygger mycket på att sälja, få in ekonomiska medel och fortsätta utveckla, inte bara truppen utan ledarstab, akademi, HTFF, Årsta. Det finns ju ganska många parametrar att se. Och samtidigt så har ni ju en jäkligt viktig match ikväll. Går de vidare i Europa så kommer de ju behöva en stor trupp om du ska med och tävla där och i Allsvenskan. Så då behövs det en hel del spelare på många positioner faktiskt.
Ilan, hur mycket har du sett av Amin Bodri? Tror du att det kan bli... Du har ju förflutet själv i Hammarby som spelare. Tror du han kan bli en ny publikfavorit där?
100%. Jag har ju sett massa intervjuer med honom och det är lite Erkan vibes back in the days liksom, på sättet han är på. Så att jag tror att Söder, alltså hela södra sidan kommer älska honom. Sen älskar ju också nyförvärvet också. Jag tycker det är också ett resultat som Micke är inne på, hur Hammarby jobbar som förening. För Amin är fortfarande 21 år gammal. Amin Bodri har varit i Gais liksom, men han har fortfarande mycket kvar att utveckla. Och det kommer han göra i Hammarby. Så jag tror att han kommer ta ytterligare steg. Sen är han också i en ålder där Hammarby fortfarande kan sälja honom när man vill. För det finns redan intresse för honom liksom utomlands och folk har koll. Och jag tror att han kommer flyga i Bayern, tror jag, definitivt. Så att, ja.
Det är ju kanske som att slå in en öppen dörr här. Men samma typ av spelare och samma kompetens, så att säga. Hur mycket spelar in, Micke, att det ändå är en ung spelare jämfört med om han hade varit men bara 25, 26, kanske 27? Förstår du vad jag menar? Just att han är också en försäljningsbar spelare om allting går som ni hoppas.
Nej, men absolut, och det är klart, det spelar ju en jättestor roll. Spelans ålder och möjlighet till liksom ytterligare utveckling är såklart en jätteviktig faktor. I och med att vi investerar så pass stora pengar som vi gör, så har vi också möjlighet, som ni är inne på, att kunna sälja honom vidare ytterligare en gång. Så att det är absolut en parameter. Men sen, jag vill tillägga det också när vi pratar om det här med spelare in och ut under sommarfönstret. Vi har ju en truppsituation nu med liksom stark konkurrens på i princip alla positionerna. Vi har också ett antal kontrakt som löper ut efter året. Och det är klart att det gäller att ha någon form av liksom successionsplanering i det här också, så att vi inte sätter oss själva i en situation där vi behöver antingen sälja eller göra oss av med flera viktiga spelare under ett och samma fönster. Ibland kan det ju finnas en fördel kanske att kunna portionera ut spelarna också, så att man inte behöver liksom renovera om hela huset under en sommar.
Jättebra att du är tydlig med det också, Micke, för det är ju så det är. Det finns ju några spelare hos er som det kanske är dags för att ta ytterligare steg liksom, och då att inte behålla för länge som du säger, och så kommer det ett vinstfönster och då är det fyra kontra att det är två nu, två då, två sommar liksom. Så det är ju väldigt klokt, och jag tycker att det också är bra att du säger det utåt så att resterande av Hammarby-massan förstår den typen av strategi liksom.
Apropå renovering, vi hade ju Henrik Rydström här i tisdags. Han pratade om någonting som Hammarby behöver utveckla som klubb, och det handlar ju framförallt om träningsfaciliteter och så. Var står ni där i processen? Finns det inte bara tankar utan planer? Hur går era tankar om att i närtid försöka ta sådana steg?
Renovera om hela Årsta, va? Flera mötesrum. Nej, men han har ju rätt i det. Och det är ju klart att vi har ju växt så det knakar. Akademin kommer ju att flytta ut till... vad heter det nu? Gubbängen, va? Nu är väl det något år eller ett och ett halvt bort. Så att där kommer det ju öppnas upp bättre möjligheter för oss här på Årsta. Men det är klart att gymmet... mötesrum, alla sådana delar, ledarnas, alltså ledarrum och liksom samlingsrum, det är någonting som vi brottas med. Här ute har vi bara en plan också, så att hela, när man pratar om anläggningsfrågan, så är det klart att det är kanske den enskilt viktigaste frågan vi har framför oss, att säkerställa att vi har en träningsanläggning med alla nödvändigheter som vi behöver ha, och där är vi ju inte än. Så att det är absolut en jätteviktig poäng.
Minns du när jag kom till Bayern då, hur det var? Vi fick gå upp med de här konsumkassarna upp där på berget, så var det någon jävla stuga. Alltså duscharna var ju förjävliga. Det var nästan så att man ville duscha hemma. Så Hammarby har kommit en lång väg sen, vad är det, 2018-19. Och vi var ju överlyckliga när det skulle byggas om på Årsta, för då fick vi byta om på Tele2. Och då var så här, wow, det var värsta lyxen på Tele2. Vi ville ju fly därifrån, så Hammarby har ändå gjort mycket på ganska... Ja, men det var... Alltså, du vet ju själv.
Jag kommer ihåg, jag och Jingblad satt i en jävla snickarbo då. Man hade liksom, man var tvungen att gå igenom. Det såg ut som, ja, nej, det var tidigare. Ja, så att, det var, och det är klart, nu har vi varit här i, vad är det nu, sex år. Och liksom känner redan att vi behöver ha större, vi växer.
Ja, men om vi går tillbaka till att vara lite mer seriösa angående den anläggningsfrågan. För just nu är det ju någonting som förmodligen kommer bromsa upp er lite i framtiden. Som vi pratar om nu i form av, som du sa, ni har en plan utifrån hur jag ser det. Jag vet inte vart man ska kunna få plats med en plan till där ute. Hur det ska kunna gå till. Om det är så att man kanske måste flytta för att få till de förutsättningarna egentligen som man behöver. Eller tänker jag konstigt här?
Nej, du tänker ju som ofta helt rätt. Här kan vi inte göra så himla mycket mer. Det är klart att det går att bygga ut klubbhuset. Det kan vi göra, inte jättemycket, men de planerna finns ju här. Att gymmet ska bli större och att man ska, jag vet inte om man behöver spränga bort, men att komma åt några kvadratmeter till. Men över tid så är ju det här inte hållbart. Då behöver vi ha flera planer, mer utrymmen, större omklädningsrum, större gym. Och det kommer vi nog inte kunna ha här på Årsta. Utan då behöver man nog förflytta sig någon mil eller två ytterligare söderut. Där ytorna finns titta på liksom möjligheten att kunna bygga en mycket, mycket större träningsanläggning.
Mm. Fortsättning följer. Och fortsättning följer rent sportsligt ikväll då. Innan vi släpper dig. Anderlecht, det är ju ändå en europeisk storklubb i någon mån. Häcken lyckades ju brotta ner Anderlecht i fjol i kvalet. Vad tänker du inför det här dubbelmötet som stundar?
Tänkte du, det första som hände Micke var vilken tur vi har med lottningen i år igen.
Ja, det här med lottningar vet jag inte. Det går inte att göra så mycket åt det. Man kan mest bara sitta och konstatera att vi hade nog inte superflyt. Vi har inte haft det rent historiskt i alla fall med lottningarna. Men för varje år som vi spelar ute i Europa så ökar väl sannolikheten. Så är det väl. Nej, men det kommer såklart att bli en tuff match. Jag tror att det kommer bli två jämna matcher. Nu har vi väl fördelen hemma här att det kommer bli ett jäkla tryck. Vi spelar på konstgräs. Vi är ju igång. Anderlecht har väl inte börjat. Det här är väl deras första tävlingsmatch. Tror jag va?
Ja, det stämmer.
Så att det är klart, där har vi nog en fördel. Sen gäller det att vi utnyttjar det också. Men att Anderlecht är ett bra lag och att det kommer krävas en topprestation av oss över två matcher för att det ska ta oss vidare, det kan vi nog räkna med.
Finns det någon notabel Amin Boudry-effekt? Är det så att ett par extra 1000 biljetter har sålts här under dygnet, eller hur ser det ut?
Ja, men jag såg att det hade ökat på hyfsat bra här nu sen igår kväll. Så att det är klart att det kanske kan knuffas in extra energi i Bayernland och på söder och södra förorter. Det hoppas jag.
Kul. Norrin, du ska dit jobba.
Jag ska dit jobba.
Så ni ses där. Stort lycka till önskar vi härifrån. Och så säger vi på återhörande då, Micke.
Tack så jättemycket.
Tack för att du var med, Micke. Lycka till.
Tack.
Ja, det sa vi inte. Det är därför som jag inte noterade i tisdags, men nu har jag blivit varse då att Nordin ska jobba för Sportbladets räkning på matchen mellan Hammarby och Anderlecht. För att du ska hinna dit och vara med här. Hör vilken status han har, att hela programmet flyttar. Vi tidigare lägger inspelningstiden. Men då sitter vi här nu ett par timmar tidigare.
Mm. Nej, men det var alla andra som har jobbat med VM behöver ju få ledigt också. Så det var...
Inte alla.
Nej, inte alla. Adam är krigare alltså. Och sen har vi någon mer här i kontrollrummet. Jag har hört att de var lite besvikna på det. Men det var bara den här förutsättningen som fanns. Jag skulle jobba med den matchen och då enda tiden jag kunde var nu. Så då fick det bli en flytt. Jag älskar organisationer som...
kan vara lite flexibla.
Ja, det är ju jätteviktigt.
Vi har en bit att gå, Adam, för att nå den här. Alltså, komma upp till den här nivån där man ändrar tider. Alltså. Ja.
Ja, vi stänger väl Hammarby. Vi kanske kommer återkomma på ett eller annat sätt kring Bayern, var det lider i programmet. Vem vet? En annan sak, en annan nyhetsgrej som kom ganska nyligen här. Hansens avstängning efter förseelsen mot Noah Tolf. Vad trodde ni det skulle landa på? Det blev 3 matchers avstängning.
Ja, men jag tycker ändå det är rimligt. Alltså, han får hjärnsläpp här egentligen. Sviker egentligen laget. Och vad jag har fått höra är han väldigt ångerfull också. Såklart. Men det är inte okej. Och jag tycker ändå det är fullt
rimligt.
Ska han
nästan vara glad över 3 matcher? Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså, ja, jag tycker 3 matcher är ändå ganska mycket. Alltså, jag tycker ändå, jag är nöjd med straffet ändå. Jag tycker det är ganska rimligt. Men det hade kunnat vara, alltså, det hade lätt kunnat vara mer.
Jag sa det direkt. Jag var ju på plats och kollade på den här matchen och sa att det här är minst 4. Mm. Så jag i huvudet. För där är hål i huvudet på det. Alltså, man gör inte det här, den här typen. Framförallt, jag hade ju köpt det mer om det var en hetsig match där det var det dueller, alltså du vet, det smäller, det är jättehögt tempo. Mm. De är ju fullständigt överlägsna i det här läget, BP. Jag tror att de har 78% bollinnehav i den här blåvitt, inte ens nära liksom. Och så filmar han precis 2 gånger innan det sker och får inte frispark. Och sen i tredje läget så får han frisparken och förmodligen är frustrerad och sparkar upp. Så jag ogillar specifikt, du vet när spelare ska stå efter matcher, jag ber om ursäkt, det här var inte okej. Då känner man så här att man inte gjort sitt yttersta. Mm. Det här är en punkt att verkligen stå och be om ursäkt och verkligen stå på knä liksom och pussa på alla andras fötter i form av det var idioti. Så, men BP får väl ta tag i den här killen i det här läget, för det här är faktiskt i det läget de var i kunde också gått 9 poäng från blåvitt, nu är det bara 3 helt plötsligt. Ja. Så det var mycket grejer i det som inte var bra.
Hammarby, Malmö, Sirius, det är matcherna i turordning som han missar. Det är väl inte bra för BP med, det var ju ett av deras stora prestigeförvärv inför säsongen att han missar de här matcherna. Ja. Men förstå mig rätt då, hade det varit värre ändå om det hade varit Halmstad, IFK Göteborg, Degerfors som hade varit näst på tur, mer, nu möter de precis blåvitt, men ni förstår, mer direkt konkurrenter där nere. Det är kanske inte i de här matcherna de ska ta sina poäng, även om de givetvis går in med inställningen och förhoppningen att de ska göra det. Ja,
nej, jag hörde din poäng 100%. Sen tycker jag ändå BP är bra, så som de spelade, som Nordin var ju på matchen, liksom, att de kontrollerar ändå matchbilden och många matcher i Allsvenskan är jämna också. Sen kommer de möta ett Hammarby som kommer från 3 matcher på en vecka. De har match idag och så ska de spela redan på söndag. Kanske en del rotation, även om Bayern är starka, även fast de roterar. Sen tycker jag inte att Malmö har kommit upp i nivå de matcher nu inledningsvis. De är visserligen bra nu senast, men de är inte heller topp liksom just nu, där de befinner sig med nya tränare och allt vad det är. Sirius är ju, de kan man inte hitta någonting negativt på, men tror ändå att BP går in ändå 2 hemmamatcher i rad.
Ja, jo, det är 2 hemma i och för sig.
Ja, de vill ändå plocka poäng liksom. Så. Men jag förstår exakt vad du menar.
Jag tänkte faktiskt inte i de banorna innan. Jag tänkte bara de hade behövt den här killen här. Mm. Men sen kom ju du ut till där vi satt där i grupprummet och du sa, jo, men jag tror att Sean och gänget hade varit betydligt mer oroliga om det var Degerfors, Kalmar,
VSK. Men det är såklart inte bra.
Ja. Nej, men du har ju en jättepoäng i det här. Det är ju, alltså, det här är på förhand inte de matcherna man förväntar sig att man ska vinna. Samtidigt, Hammarby är, som Gille säger, jag tror att Hammarby blir svårt oavsett. Malmö på hemmaplan, skulle jag säga, i det här läget de är i nu är ju inte omöjligt. Så då hade de ju behövt han, definitivt. Mm. Och sen där vi såg av Sirius, när var det för 2 veckor sedan? Sirius.
Eller BP-matchen?
Nej, BP-Sirius. Ja. Där Sirius är ju väldigt, väldigt bra första halvlek. Sen måste vi faktiskt välja att säga, alltså BP är ju jättebra i andra halvlek, rent spelmässigt.
2-1 var i den matchen till
slut. Ja, precis. De gjorde mål på hörna direkt, BP i början på andra. Sen, de skapar ju inte jättemycket lägen, det gjorde de inte med blåvitt heller. Men jag tycker att deras spel tar steg hela tiden. Sen hade de behövt ha Iso eller någon av forwardserna, eller Iso framförallt då ska vi säga, frisk. För att de skapar ingenting. Alltså, de har total dominans i spelet, men det finns ingen i straffområdet. Du behöver inte ens ha mittbacka liksom, i de motstående lagen.
Nej, alla lag behöver en spelare som gör 14 mål på
Nej,
ett
men du
halvår,
behöver i alla fall en gubbe i boxen. Det vill börja med det. Eller så får Uffe och Recepi sätta upp en sån här mannequin i offensivt straffområde. Det finns ju ingen.
Hörrni, vi ska gå på ett kort break. När vi är tillbaka så ska vi ta ett grepp om i alla fall vissa lag som redan har spelat ute i Europa av de allsvenska gängen den här veckan. Snart tillbaka. Ja, vi går in i andra delen av bollklubben denna torsdag. Vi ska ta ett grepp om ja, men lagen som redan har spelat Europa-fotboll av de allsvenska då den här veckan. Jag tänker att vi ska börja hos regerande bästa laget Mjällby. Det blev en behaglig resa mot, jag tänkte säga 3 poäng, men i alla fall ett gott halvtidsresultat. De möter ju Lincoln Red Imps från Gibraltar i första kvalomgången till Champions League. 3-0 hemma på Strandvallen där man får spela så här tidigt in i kvalspelet. Och hade ju bud på ja, men betydligt mer än så, brände straff och det var bollar i virket och så. Såg du matchen Nordin och hur överlägset tycker du att Mjällby var här?
Helt överlägset. Jag såg matchen, jag ska inte säga 100, med 100% i blick, för det var då Mjällby var alldeles för mycket bättre. Men det kunde definitivt blivit några fler mål. Sen är det ju så här, Mjällby visar på, där jag tycker det är det mest intressanta här, det är att de visar på en jäkla konkurrens i laget. Att det är ändå några spelare som har varit konstanta i Mjällby och har varit kanske utan de stora stjärnorna, de man har lutat sig mot. Jag tänker framförallt på Manne, hamnar utanför. Liksom. Så Mjällby är... De är på en fin plats rent, kanske inte tabellmässigt i allsvenskan, men de är på en fin plats rent truppmässigt och sådär. Så Mjällby kommer bara bli bättre och bättre.
Tappar väl inte det här va, när man ska ner till Gibraltar?
Nej, de var ganska överlägsna. Sen oavsett motstånd så behöver jobbet göras och jag tycker att spelarna såg väldigt taggade ut. Publiken var på plats och man hörde sånger för...
Inramningen
var faktiskt riktigt, riktigt bra.
Mjällby började hända saker med de här högafflarna där runt om.
Ja, vi gör så att vi kopplar upp mot klubbchef Jakob Lennartsson som jag kan tänka mig mår ganska bra i dessa dagar. Vad befinner du dig i världen? Är du halvvägs på väg ner till Gibraltar? Eller din allsvensk match först också?
Är det klubbstugan bakom Jakob eller?
Ja, men jag lämnar den lite hemlighetsfullt faktiskt. Ni får gissa vad det är. Men det är faktiskt en, jag tror det är kyrka eller någonting. Så att jag är på väg hem från jobbet. Så tänkte jag skulle vara vacker och stanna till i, och inte sitta i en bil när jag pratar med.
Härligt att du tar dig tid och anstränger dig så mycket. Hur var det att ha UEFA med kostymnissar på besök i och runt Hällevik, Strandvallen och allt vad det innebär? Berätta.
Ja, men det var ju välkommet. Vi har längtat efter dem. Vi har vetat ett tag att vi ska in i det här Europaspelet. Så det var kul att få se om de verkligen finns. Och det gjorde de. Men de var inte så skräckinjagande som man kan tro. Utan det blev en fantastisk fotbollsdag på Strandvallen. En av de dagarna som jag har varit Mjällby-supporter i hela mitt liv. Och det är absolut en av de dagarna som man tar med sig mest vidare här nu framåt. Så att det var helt otroligt gott i Hällevik, både från liksom uppladdning och under matchen och efter matchen, så kändes det som att det var ett supporterskap och alla bara njöt och var stolta över att vara majfare.
Att delta i ett Champions League-kval kommer ju med en helt annan kravbild än exempelvis då att spela allsvensk fotboll. Hur påverkades ni av det? Var det någonting som ni märkte av?
Vissa grejer var helt surrealistiska. Så det var man ska ju bjuda motståndarlaget. Om man är hemmalag ska man bjuda gästerna på någon, antingen en lunch samma dag eller en middag dagen innan. Och vi hade ju valt att köra en lunch samma dag och tycker vi ansträngde oss otroligt mycket för att den här lunchen skulle bli så bra som möjligt. Men vi fick ändå en sån här lista hur vi skulle förbättra det till nästa gång då. Det fattades någon vit duk och det skulle vara någon flagga på motståndarlagets land. Och menyn var tydligen allt för komplicerad, för man ska inte behöva ha så många valmöjligheter, utan det ska liksom nästan vara 2 val som man ska göra så det går snabbt. Och måste säkerställa engelskan på den som tar beställning och så här. Så vi har lite att göra. Och sen skulle det vara någon välkomstdrink som man skulle bjuda på när de kom, och då skulle den vara typiskt för liksom regionen som man kommer från. Så jag vet liksom inte, den här hembränt flaska med apelsinjuice vi ska ta fram till nästa gång, vet inte hur väl den kommer fram.
Hade det inte bara varit enklare att ta böten?
Jo, jag börjar fundera på det.
Jag har bröstat böter.
Det blir böter alltså om man inte uppfyller de här kraven.
Ja, ja, jag tror att liksom, om man i alla fall gör det liksom upprepade gånger. Sen så var ju både delegaten som följde med hela tiden och kollade, och vi hade jättegod hjälp. De har något program där i FA, så att alla nya klubbar som är där för första gången får en person som är med dem hela första matchen. Hade jättemycket hjälp, så att vi kvitterade ett gott betyg. Men, och även Lincoln var ju nog en jäkla bra motstånd att få sin första match. De var ganska obrydda, och det ska bli intressant nu att se vad de bjuder tillbaka ur Gibraltar, för de spände bågen ganska rejält hur de var som värda, så vi får se.
Blir det paella tror du, eller blir det mer brittisk touch med fish and chips då, i och med att det är någonstans ändå, eller någonstans det tillhör ju UK?
Ja, men det är nästan slips och kostymkrav på den här lunchen, men det avfärdade de direkt, utan de sa liksom kom i badshotsen och solbrillorna, och sen så skulle vi ha tur om det var någon mat på den här menyn och inte bara dricka, så vi får väl se vad vi tar sig.
Apropå att ni kanske är lite nybörjare i sammanhanget, så ska vi kolla på ett litet kort klipp här nu. Det är ju så att UEFA inför matcherna och såklart alltid tar ställning emot rasism, men det finns vissa grejer man måste läsa upp, och man måste göra det på samtliga språk då, de officiella gällande lagen som är involverade, och vad vi fick reda på, så fanns det ingen som kunde spanska, som är delvis då ett officiellt språk även för de som kommer från Gibraltar. Så vi ska kolla när en journalist från Gibraltar fick rycka in helt enkelt på Strandvallen.
Se ruega su atención, por favor. En nuestro estadio de fútbol existe tolerancia cero frente al racismo. La UEFA no tolerará ningún comportamiento racista ni xenófobo.
Jakob, det blir inte mycket mer Mjällby ändå, att ni får lite panik här när ni inser att det här måste vi också läsa upp på spanska. Vem har vi som kan göra det här?
Men vart var medieansvarig? Han kan
bra fråga. Ja, han körde ju presskonferensen, men det här tycker jag är skön självinsikt för Mjällby, att vi fattar att vi kan inte spanska och läsa på en lapp, utan vi försöker hitta någon, att vi inte tar det själv, tycker jag tyder på självinsikt.
Kul ändå.
Tur att Raffaele var där då. Han gör det bra.
Ja, faktiskt. Ja, det här är ändå... Vadå, kunde inte du ställa dig där och köra, eller?
Jag läste spanska i nian.
Du kan ju läsa från lappen bara.
Ja, det tror jag faktiskt inte. Läsa kan jag, men jag tror uttalsmässigt grammatiskt där tror jag att jag dribblar bort mig ganska snabbt. Det här blev kanon. Han ska med oss hela resan.
Kasta bort medieansvarig då, ta med den här.
Raffaele heter han så.
Raffa.
Raffaele är för krångligt i Mjällby, så han går bara under
Raffa. Bara.
Jakob, 3-0 efter första mötet, ni hade bud på mer, ingenting är klart och så vidare. Men ni har ganska goda möjligheter att ta er ut i Europa, för vinner ni det här dubbelmötet så då är ni garanterade minst Conference League. Hur mår man som klubbchef i Mjällby efter cupguld och SM-guld i fjol och så nu den här starten då på Champions League-kvalet?
Ja, men jag har haft den här rollen i 4 år, och jag har alltid mått bra av att vara klubbchef i Mjällby, en klubb som man har väckt upp och supportat hela livet. Sen är det klart att det blir någon form av extra krydda och glädje och stolthet när vi både uppmärksammas medialt och andra får upp ögonen för Mjällby, men självklart också gör de här liksom milstolparna som du säger, Adam. Så att jag är otroligt glad och stolt över vad alla i Mjällby just nu fortsätter göra och har gjort över lång tid. Så att det ska bli kul att åka ner och representera Mjällby AIF även utanför landets gränser. Så.
Har vi något ord om TIFO-gruppens verksamhet? Jag var imponerad av inramningen och hur de levererade inför avsparken.
Alltså jag tror alla som har jobbat i en fotbollsklubb vet ju hur många timmar det där är. Och sen så syns det egentligen bara några få sekunder. Men det där arbetet som de har lagt ner och och också gjort flera gånger innan, och allt är helt fantastiskt. Och den stämningen som de skapade på kortsidan den här matchen är överlägset det bästa som har varit på Strandvallen i alla fall sista 10 åren. All hatten av och all heder till dem. Och det är bara och kul att de uppmärksammas också överallt som de gör nu.
Jakob, stora frågan gällande Stroud. Hur är statusen där? Alltså, det är klart att man läser mycket, och det känns ju från våran sida egentligen att det är en uppgörelse att han vill spela klart liksom kvalet och se till att Mjällby liksom levererar och kvalificerar sig innan det blir ett move. Är det någonting du kan uttala dig om?
Vi förhandlar med en annan klubb om en övergång av Stroud, och jag får gissa så kommer han lämna i sommar. Sen är det någon detalj som återstår där vi egentligen pratar dagligen, och jag skulle vilja säga att vi är inte riktigt där ännu, men vi är närmare än igår, och igår var vi närmare än i förrgår, så att det känns att vi kommer närmare och närmare hela tiden. Men Elliot kommer spela med oss ett par matcher till i alla fall minst, så får vi se om det blir längre, men han kommer högst sannolikt lämna i sommar.
Ja, jag tänker på nu när du pratar så, nu vet jag inte hur transparent du kan vara i den här frågan, men då, jag tolkar det lite som att ekonomiskt är det väl i stort sett i hamn. Då handlar det väl bara om en dag, ett klockslag där du vill släppa honom och inte, om jag tolkar det rätt.
Ja, det är kanske inte så jätteenkelt, men skulle man gjort någon form av Kalanka-beskrivning så är den väl ganska...
Den ganska
pricksäker, ja.
Den tar vi, tar Kalanka.
Ja. Det är bra för dig, Nordin.
Ja. ibland behöver man måla med lite bredare penseldrag så att alla hänger med.
Exakt.
Mycket bra. Härligt då, när sticker ni till, det är ju match i helgen först, men när sticker ni sen ner mot Sydeuropa?
Ja, men det är lite stökig resa ner. Vi måste ju chartra ett plan eftersom vi måste boka det så tätt inpå, så kan vi inte åka regionalt. Så att,
det där är inte Mjällby för mig alltså. Det där är inte Mjällby alltså.
Chockad. Jag åker hellre med någon sån här turistlinje från Ronneby där vi får, check in den långa kön.
Jag trodde du, när du täckte för bakgrunden där, jag trodde du var i Marbella redan. Det är inte jättelångt därifrån. 4-3-0-segen där.
Sveriges Marbella är jag. Men vi åker ner söndag eftermiddag, för vi måste mellanlanda, för planet är så litet så att det går inte liksom, tanken räcker inte hela vägen. Så
nu är det Mjällby igen! Nu jävlar är det Mjällby igen!
Vi tog inte det dyraste planet.
Ja, jag tyckte att här kan vi avsluta, för det var en fin cirkelslutning med Mjällby, UEFA på besök, och att tanken inte räcker hela vägen ner till Gibraltar. Var ska ni landa?
Toulouse, tror jag. Och sen
det
så vidare.
Det är inte Spanien.
Det är inte Spanien.
Nej, underbart. Kalmar, va? Först.
Kalmar,
men
först,
ni kanske inte chartrar ett plan dit, utan ni kanske kan ta bussen då.
Ja, det blir, vi tar till och med kollektivtrafik och det är för
att spara pengar. Ja, lycka till där, och framförallt också då i Europa nästa vecka, och ta hand om dig.
Tack för att du var med.
Så stort lycka till.
Tack för att du var med. Ciao.
Hej.
Ja, Mjällby alltså. Men de gör det bra. Jag var lite orolig inför
matchen.
Men de har
efter cupguldet så har de haft en ganska kämpig period i Allsvenskan.
Ja, jättekämpig. Många spelare borta, skador, det har varit rykten. Malakowski lämnade, några spelare in. Men sen har man sett ändå, liksom, de har ju en identitet och liksom är tränare. Så man vet ju vad Mjällby vill göra. Och även om de har förlorat matcher och det har gått trögt, så jag har kommenterat några av deras matcher. Man ser ändå tydligt vad de vill göra. Så förr eller senare så kommer det lossna, och den här matchen är ju ett kvitto på att så här, när de kommer ändå in i ett skede där egentligen man inte vill komma in, när saker och ting har gått tufft, men att de matar på ändå hela tiden och de ändrar inte sin väg, utan då kan man göra sådana här prestationer.
Jag tycker Gille är inne på helt rätt saker. De har ju haft väldigt mycket skador, väldigt mycket hattande också från tränaren i backlinjen framförallt. Men nu här på slutet så tycker jag att de är på väg någonstans. Jag tycker att deras prestationer, som jag egentligen bryr mig mest om, har varit på en tillräcklig nivå för att vinna fotbollsmatcher i de lagen de har spelat mot. Jag tycker bara att det har varit alldeles för mycket så här under året. Så jag tycker att Gilles Gilles förklaring eller Gilles analys om Mjällby är helt korrekt.
De har förlorat på sina egna termer ändå.
Precis,
alltså, de har inte börjat anpassa sig för något annat, utan har de förlorat så har de förlorat på sina egna villkor. Liksom.
Ja, om man jämför lite med Häcken i fjol som vinner cupguld, likt Mjällby, som går till Europa, likt Mjällby troligtvis kommer göra också, men var väldigt mycket upp och ner prestationsmässigt, så känns det lite mer som att det finns en solid grund att stå på i Mjällby.
Definitivt.
Det är en högre lägsta nivå, alltså i prestationerna liksom.
Sen får vi också addera i det här, även om jag var jättekritisk mot Häcken förra året, med all rätt vill jag också säga, men de hade ju en 9 spelare, jag tror 7 var, hade opererat sig. Så när man kollar på cupfinalen mot Malmö och så ser man startelvan och så ser man, jag vill inte säga handikappgänget som dyker upp där, men så de spelarna som kommer upp på läktaren är ju, alla är ju gips och grå. Det är ju Lajoni och det, alltså du vet hela det här gänget liksom som egentligen är bärande i Häcken. Så det är ju en viss skillnad.
Det är gips och sånt där.
Ja, det är ju gips och det är sådana stubblar, vet du, sådana jävla stora och kryckor och kommer fan.
Ja, om en liten stund så ska vi prata, jag sa ju det, vi ska ta tag i lagen som har spelat i Europa, men innan vi ska prata lite blåvitt som går kämpigt för att uttrycka det milt, så ska vi faktiskt vrida över till en annan Göteborgsklubb som ska spela ikväll, likt Hammarby. Guys möter Nordsjälland, apropå lottningar.
Den är jobbig.
Den är tuff
den är
på förhand.
Den är jobbig.
Ja, den är tuff. Alltså, Gais måste till en bra prestation. Och de är väl i ett skede ganska likt Mjällby ändå, skulle man säga. Alltså, de har ändå sin tydliga identitet och tycker ändå de har gjort ändå ganska bra prestationer. Men Nordsjälland är tuffa, trots att de har ungt lag. Men,
och jämfört med både Mjällby och Hammarby, de har inte en extra chans. Det är Conference League-kval. Åker man ur så blir det inget mer Europa.
Nej, det är kniven mot strupen.
Ja, så är det. Och samtidigt få den här lottningen i första. Alltså det, jag tror inte att folk förstår hur bra de här lagen är. När vi snackar om lag som Nordsjälland, så har det alltid varit att det varit jätteunga spelare hela tiden. De har ändrat strategi lite. Har en hel del äldre, men har många unga också. Vi får ju, alltså, Mjällbys överlägset bästa spel, om du frågar mig, i Röjkär, är ju där. Han är Nordsjälland. Så det finns en hel del. Det finns Right to Dream-spelare där som där de har tackat nej till bud på 25 miljoner euro till och med. Så det är inga, alltså det är ju inga duvunga liksom. Även om man tänker att det är många unga spelare, så är det lag med väldigt, väldigt hög kvalitet. Så det är en jäkligt tuff lottning att få i första rundan.
Ja, och kanske inte heller den här längre, mer exotiska resan som supportrarna som längtat så länge får. Sen kan det ju bli någonting annat om man tar sig vidare till nästa steg. Men sportsligt, apropå det Micke Hjelmberg pratade om också med Hammarby, haft lite oflytt kanske med lottningar över tid här. Det blir en tuff nöt att knäcka här för Gais.
Så är det. Nordsjälland också är danska lag, som Nordin var inne på. Alltså, de är ju ganska långt före. Det Hammarby gör nu till exempel, de kanske är 5 år före i tiden. Alltså, de här danska klubbarna just med det här scouting, med Afrikaspåret, med försäljningar som de har ju gått till det här priset som Zadouk har gått för nu. Det är ju ganska nytt för oss i Sverige, men i Danmark så går de. Alltså, sen många år tillbaka går de för ganska stora summor liksom, ut direkt till Premier League och stora ligor. Så att det kommer bli tufft. Men det är en erfarenhet också för Gais. Alltså, jag tror varje gång man är ute i Europa så det kommer gynna dig i längden sen.
Jag är lite av en annan åsikt där faktiskt. Jag tror inte att det är bra för vissa klubbar att hamna i Europa i vissa skeden. Gais i det här läget tycker jag är helt okej. I form av, som du säger, Ille. Det är bara alltså, någon extra match och sådär. Bara för att få känna på och få den erfarenheten. Men exempel för Blåvitt tror jag inte att det är jättebra att de är i Europa samtidigt som de har den här tabellplaceringen. Ja. För jag tror att det snarare kan skapa ett problem för dem egentligen. Nu fick de också ett uselt motstånd, om du frågar mig, och tappade ändå. Så i de här lägena när lag går tungt och sådär. Så
jag kommer ihåg hur snacket var 3-4 veckor in i den allsvenska säsongen när Gustav Lundgren och Kevin Holmén hade gått sönder. Gais inledde med, det var väl 3 raka förluster. Och där och då så såg det ganska mörkt ut. Men de stod stadigt. Man lyssnade till Fredrik Holmberg och kände någonstans att han hade kontroll över situationen. Och sen har det ju successivt bara blivit bättre och bättre. Nu när Gais går in i det här Europaspelet så har man ju väldigt stabil tabellplacering i allsvenskan. Så de är ju inte alls i någon liknande sits. Det måste vara ganska bara ganska harmoniskt och glädjande och kul och inspirerande att gå in i ett sånt här möte och testa sig mot ett ändå beprövat ganska bra lag då, som har mer vana av att spela där.
Ja, och de har egentligen ingenting att förlora, så absolut inte. Sen så tror jag inramningen kommer att vara bra. Det är en fördel att vi liksom är, ligan är igång. Vi vet ju själva, så det är jättestor skillnad när du är i säsong eller när du är under försäsong. Sen så håller jag med Nordin. Alltså när jag sitter nu utifrån som neutral, men jag var även så i Malmö när vi var ute och kvalade i Europa. Alltså, nu förstår jag helt det här med fansen och att det är konkurrens och en AIK. Jag vill inte att det ska gå bra för Hammarby liksom i någon Europa-match. Men jag som neutral nu, jag vill ju se de bästa svenska lagen mäta sig i Europa. För det blir ändå ett kvitto för oss i allsvenskan. Jag var så när jag spelade också att så här, jag och vänner som spelade utomlands, de kollade på allsvenskan och tänkte, ja men det är inte värsta ligan. Och när Malmö går bra i Europa, det var lite så här bröstet ut. Vi är bra, alltså allsvenskan är bra. Och jag tror inte den har fått den credden riktigt. Så jag är ju, alltså jag håller med. Det är den poängen du vill göra liksom, att så här, om Gais hade varit i bästa slag som när de tog Europaplatsen. Och Mjällby är inte där, de presterade bra den här matchen, men det är inte det laget som var när de vann SM-guld. Det är väl bara Hammarby som jag känner så här, och Göteborg är ju inte alls där, alltså, som vi ska skicka, och de möter ett estländskt lag och liksom, det går inte bra. Hammarby är väl det laget jag känner så här, är mest redo för Europa. Och så hade jag velat att alla fyra lagen hade varit, för svensk fotbolls skull egentligen, för allsvenskan. Och jag tror det höjer nivån också på utländska klubbar som kommer och scoutar, att så här, det blir ju bättre, priserna kommer gå upp ännu mer, alltså för allsvenska spelare, även om de är ganska bra nu.
Men det är ofta, tycker jag, nu om man kollar lite på senare tid tillbaka, att svenska lag som går dåligt i allsvenskan är med i Europa. Mm. Om vi går tillbaka, Elfsborg, de var i Europa League, bara kom de 7-8. Ja. Häcken, samma sak, där när de sålde av allt de hade och låg typ 9 och var med i Europa. Så det finns, där har vi inte riktigt hittat rätt, tycker jag, i svensk fotboll. Men jag är precis som Gille, jag vill att alla svenska lag ska ut i Europa och spela. Men då måste vi också bygga en infrastruktur för det. Runt där jag tänker på, inte bara så här, vi ska spela Europa, men hur ska vi spela Europa? Vad är det viktiga i det här? Är det att vi ska ta så mycket poäng som möjligt i Europa, eller är det faktiskt att våra unga spelare ska få chansen, för vi måste fokusera på allsvenskan, för det är någonstans där som är det viktigaste? Alltså någonstans hitta en väg att gå. Hur ska vi göra det på det sättet och planera för och kontra att men det är bara 2 matcher i veckan?
Också
eller bara...
behålla guldlaget.
100%.
Alltså behålla spelarna när det Europa drar igång. Nu...
Det räcker aldrig med 2 örebroare i en bollförsäljning.
TV4 har blivit Örebro 4, kan vi säga. Mm.
Ja, vi gör väl så att vi kopplar upp oss mot en tredje. Hoppas ni är snälla mot mig nu så att ni inte på något sätt kuppar ihop er och bara har interna Örebro-prylar för er. Men Alexander Axén i Göteborg eller på väg mot Göteborg för att jobba med den här matchen. Vad befinner du dig?
Jag har fortfarande inte vant mig. Jag kliver in här, Alec. Jag har fortfarande inte vant mig att se honom i en bil. Jag hoppas ju att du sitter bredvid, att du inte har ratten framför dig. För nu sitter du lite för långt bak mot vad jag är van att se.
Sluta med det där, sitta långt bak och grejer. Nej, jag har faktiskt träffat Martin på dartbutik. Pratade lite dart med honom. Så att jag är på väg till Ullevi. Jag kom redan igår, så jag var på Gaisgården och tittade på träningen inför dagens match då. Det gäller att förbereda sig, eller hur, Adam?
Alltid. Jag sa till herrarna här att jag blev väldigt glad av att se, även om det är långt ifrån en comeback då, men Gustav Lundgren och Kevin Holmén som bara var ute och kände lite på boll. Det måste väl varit en effektfull syn även för dig att se storstjärnorna närma sig någonting i alla fall i sin rehabprocess.
Ja, Gustav var den jag pratade med. Han hade tyckt att det kändes bra de här dagarna. Han sa ju att det tar mellan 7 och 9 månader. Jag sa, tänk inte ens tanken på att försöka komma tillbaka i år, utan satsa på nästa år istället. Men rullar det på så vet man ju aldrig. Men jag hoppas inte att de går på för tidigt. Men nej, han var ju som ett litet barn såklart att få dötta lite med bollen. Det är klart att det är så.
Ja, det beror väl kanske lite då på hur det går för Gais. Om de skulle gå riktigt långt i Europa så kan det bli matcher som ligger senare i kalendern än allsvenskan. Vad tror du om det som väntar ikväll? Vi har pratat lite här, Gille och Nordin framförallt, om att Nordsjälland är på pappret ett väldigt tufft motstånd.
Ja, det är det ju. Det är ett spelskickligt lag som förr i tiden byggde på danska backar och afrikanska mittfältare och forwards. Så har vi gjort om det lite till att de ska unga spelare, så det är en hel del danska bra spelare också, alltså så här coming man. Spelar ju väldigt mycket, så jag hoppas ju att guys spelar sitt tuffa pressspel, sitt aggressiva spel och att matadoren, som man kallar sig här i Göteborg, Milovanovic, får riktigt träff idag, för att hans fysiska spel kommer vara extremt viktigt.
Tycker vi ska börja etablera det även i de allsvenska sändningarna. Ja, det här är ju en del av det såklart, men matadoren Milovanovic, det gillar jag.
Det var faktiskt första gången jag hört det.
Jag funderade under någon kort sekund, vad är det för namn som man nu kommer leverera? Men
är det
Milovanovic,
du som har kommit på
matadoren?
Det?
Vem är det som kallar honom det?
Nej, det är Gajsana. Det är ju det området han är från också. Men där tog jag inte med nu, för jag var lite osäker. Så att det är matadoren från bla bla bla. Men jaha, att okay. Jag träffade han igår. Han körde ju bil som han spelar ungefär. Han kom ju in och det tar med fan flög bilar till höger och vänster. Och, han var lite sen till mötet. Så att allt var som vanligt, kan man säga.
Det här var fint.
Ja, jag vill ju snabbt kolla här nu om vi kan få fram var han är född. Men, ja. Här har vi faktiskt smeknamn. Ah, okej, okay, det här. Matadoren från Biskopsgården Franco. Eller är Franco ett eget smeknamn eller bara från Biskopsgården då? Ja, det måste det vara. Ja, matadoren från Biskopsgården. Gården.
Ja, precis. Ja. Det måste väl vara så då.
Franco, är det ett eget smeknamn?
Det är säkert.
Det här måste du gå till botten med innan den här kvällen är över.
In och rota. Alec.
Ja, jag ska rota. Jag känner mig lite som Janne Josefsson faktiskt. Jag är lite den typen.
Ja, faktiskt. Ja, kommer med viss respekt i guys led också.
Jag får åka till Biskopsgården där,
ja,
och
precis,
köra.
Ja, precis. Gör ett jobb där till nästa sändning. Vad tar du med dig annars då från träningen? God glad stämning, och är det någonting som kan vara värdefullt att veta till matchen?
Ja. Daniel Niklasson Petrovic är inte klar. Han kan inte spela den här matchen. Så han kommer inte vara med där. Och sen var det väl någon skada till som jag tänkte på. Men att annars i stora hela så tycker jag att de färgar en ganska bra elva ändå, tycker jag. Sen, fan, du vet, man står ju och tänker där på Allsvenskan. De möter ju Häcken, eller Halmstad på söndag. Vad kommer hända med den efter den här typen av match och så där? Har guys bredden, har guys liksom det där, vi får se. Jag tror till exempel att Vasic får starta den matchen kanske och vara på bänken den här matchen, det är vad jag tror i alla fall. Sen vet ni med backlinjen och där, de byter ju högt och lågt, så det är inga problem, utan det är väl egentligen centrala fältet som jag känner att de har minst alternativ att gå runt på. Men det ska bli superkul idag att se hur de tar sig an det här.
Innan någon slår dig på fingrarna, men Rasmus Niklasson Petrovic, givetvis.
Ja, jag menar det.
Daniel kanske, jag vet inte om det är någon bror eller något. Mm. Eller om
men det är också viktigt i Gais led.
Ja, det är vad han kallas. Han kallas Daniel.
Axel. Av alla Gaisar, du kallas han Daniel.
Du som gammal tränare, alltså när du möter, om du hade varit Gais-tränare, liksom, tar du in det som en faktor just att vi är inne i säsong, gå ut och kör, bara utnyttja det? Eller hur mycket är det inne i liksom kalkylen?
100% att man hade gjort det här. För det har ju sett resultaten från de danska lagarna hittills. De har haft det väldigt jobbigt. Och jag skulle absolut säga ut och köra. För nu behöver man inte vara så rädd för bortamålet heller. Som det var förut. Då var det ju extremt viktigt att man inte släppte in mål hemma. Ju. Nu spelar inte det så stor roll. Så att jag hade verkligen sagt vi kör. Och de har ju inget annat läge, guys, egentligen. Det som var lite så här som jag pratade med dem där uppe om också var att de mötte egentligen sig själva när de mötte AIK nu senast. Att de var lite så där att de fick så stryk, så mycket närkamper som de fick egentligen mot AIK som de inte brukar. De här 50-50 bara på mitten brukar ju alltid hamna till guys fördel. Men det gjorde inte den här matchen, så där tror jag att det tog lite på dem. Men de har bara ett läge, jag är inte orolig för det. Det viktigaste är liksom att det blir energi där ute. Det är väl sålt nästan 12 000 någonting, och jag hoppas att det liksom... att det tas i idag, för att då kan det bli riktigt roligt.
Grönt noterar jag som klädsel. Blir det grön slips också? Eller svart kanske?
Jag tänkte ta svart skjorta, men det blir så tjurigt då. Så då tog jag vit och sen tar det lugnt bara.
Ja, ta det lugnt bara. Stort lycka till idag då med sändningen. En match ni också ser på Sportbladet då för övrigt. Gais mot Nordsjälland. Hälsa Göteborg och framförallt William Matadoren från Biskopsgården Milovanovic.
Ja, herregud. Han, jag sa, vilken jävla kropp du har. För han sprang förbi och bara över kroppar för han ville visa. Tonfisk, tonfisk, vet han bara då. Ja, det kan vara ett tips till några där i studion. Vad det är.
Du, en annan fråga. Kör du hem ikväll eller?
Jajamän.
Ja, då kan vi säga till Lina att du är framme 9 imorgon bitti då. För det tar ju lite tid för dig att komma.
Jo, men jag har ju körkort.
Ja, det har jag också nu. Tack.
Och nu ja, nu ja. Herregud. Ja. Nej, jag ska spela in podd imorgon med Sportbladet. Så att vi fick, det är ju Värmblomsmorna, så 7.30. Så det är ändå okej när man är hemma runt, jag vet inte var det blir, 12.12 någonstans. Det beror på hur det ser ut i Mariestad.
Ja, alltid där det kan bli strul.
Ja, ombyggnad.
Underbart, Alec. Lycka till ikväll. Ha så kul.
Ja, ni gör ett jävla jobb för svensk fotboll. Glöm inte det.
Ja, guys, vi släpper väl den matchen tycker jag. Vi kommer väl kanske få anledning att återkomma dit var det lider nästa vecka eller så. Vi pratade kort om ett av lagen som har varit inne i Europaelden. Mjällby gick det bra för. IFK Göteborg mot laget som toppar ligan i Estland, Levadia Tallinn. Det blev förlust 1-2 hemma på Gamla Ullevi i tisdags. Det lever ju, det är ju ett möte som ska vända. Blåvitt ska till Tallinn, men ja, försvarsspelet behöver upp några nivåer om man ska lämna den matchen med ett avancemang. Vad säger du, Nordin?
Ja, så är det definitivt. Om vi kollar på motstånd där Blåvik fick möta är ju... Alltså, det var länge sedan jag såg ett lag som försvarar i zon. Jag vill poängtera det, zonförsvar, som har så taggig backlinje som de här hade. Det är det värsta jag har sett, typ. Och att inte kunna utnyttja det mer är för mig... Det är en gåta, alltså. Där de gjorde, det var så konstiga saker.
Men det
saker.
Kanske handlar om grundkvaliteten då?
Ja, men mycket har ju...
Utan att jag har full koll på detta laget.
Nej, men så här. Mycket har ju lagts på Billborn, vilket jag tycker är helt korrekt. Men i de här fallen, när du möter, det är ju alltså... det var länge sedan jag såg att ett lag var så här. Ibland har man ju sett det i division 1 någon gång i att backlinjen kan vara så här. Absolut, om du spelar Marquinhos försvar så klart han kan bli taggigt. Men de här spelar i zon. Och det var, alltså, det var 15 meter skillnad mellan folk. Det var, för mig är det här obegripligt resultat egentligen. För det här laget är fan inte bra. Även om de är lite bättre än vad jag trodde så är de inte bra.
Avgångsrop mot Billborn från Gamla Ullevi, rätt eller fel? För vi ska ju understryka det, att det är ju inte bara ett Europa-resultat. Nej. Utan det är ju ett IFK Göteborg som har en väldigt strulig säsong i Allsvenskan och ligger där nere i bottenskiktet.
Ja, och det är ju förståeligt såklart, alltså, så som de har presterat. Som Nordin inne på just, alltså Levadia var ju, det är ju en drömmotståndare att ha sett att de uppträdde på en borta match. Alltså det var öppet hav. Chanserna, alltså ytorna fanns, chanserna fanns. Sen att Blåvitt-spelarna inte har tillräckligt med kvalitet för att utnyttja det, det ligger ju lite mer på spelarna, om jag ska vara ärlig. Sen så, gällande Billborn, det är klart det har gått trögt och allt vad det är, men jag har sen dag ett, alltså när jag har sett Blåvitts trupp så har jag känt bara så här, kvaliteten är inte tillräcklig. Och jag menar, självklart så är det tränaren på tränaren att i så fall försöka få ut någonting av den här truppen. Men kollar man också historiskt i Göteborg så är det ju många tränare som har varit där som har fått sparken. Det har inte blivit bättre. Så jag är ju mer liksom på sidan att säga, någonstans så spelarnas kvalitet behöver bli bättre. En tränare kan ju ställa upp laget. Det finns taktiska instruktioner. Jag har ju haft Billborn som tränare. Och jag vet att han är väldigt pedagogisk, väldigt tydlig med sättet han vill spela på. Så för mig är det, jag väger ju lite mer åt att de behöver få in kvalitet. För jag sen Allsvenskan började inte tyckte att de har tillräckligt bra spelare. Sen har Fenger också varit borta mycket. De spelar utan anfallare nu i princip. Han är tillbaka nu, men det är långt ifrån den kvaliteten. Man värvade en anfallare som man använder inte ens honom. Det är knappt att han hoppar in liksom. Sen så, nu har de en chans att vända på det här. Nu har man fått in några spelare in med kvalitet. Så jag är så här, jag hade behållit honom i alla fall lite till. För nu kommer den här kvaliteten in. i de här nyförvärven som har kommit då. Och jag skulle ändå ge han lite benefit of the doubt, även om ja, det kanske är inte många som tycker, men jag tror med de här kvalitetsspelarna som har kommit in så hade det känts lite så här att man gör sig av med honom precis när truppen börjar sätta sig och kvalitet kommer in. Jag hade väntat lite till.
Jag är inte i den i där ringhörnan. Jag är i ringhörna. Jag har blåvitt och något vägsände med de som är där nu, Billborn och gänget, för min del. Och jag baserar inte på den här matchen nu mot Levadia eller vad de heter. Det lägger jag också mer på spelarna, faktiskt. För där, du ska, även om hur saker och ting är när, så ska du kunna utnyttja den taggigaste backlinjen de senaste 25 åren i toppfotbollen. Liksom. Den måste du kunna göra bättre. Sen har ju blåvitt chanser, absolut, som Ille säger, måste du utnyttja det. Men jag är mycket mer för... Blåvitt har inte gått framåt. Och det är det här, nya spelare in. Alltså, det är för mycket sånt, tycker jag, i dagens fotboll. Han behöver bättre spelare. Men vad händer med de spelarna man har? Hur mycket har man utvecklat dem? Hur mycket har man utvecklat spelet? Hur många gånger har Billborn och de sagt att nu måste vi gå tillbaka till grunderna? De har varit där i 3 år nu. Sen är det för mig så här, och jag tycker att Billborn är dålig tränare. Nej, det tycker jag inte. Men det är någonting som inte stämmer mellan han och Blåvitt. Det är bara så det är.
Men du nämnde tidigare att du inte tycker att kvaliteten är så bra som kanske många pratade om i försäsongen. Ja. Men skiljer Blåvitts trupp anno 2026 jämfört med fjolårets trupp 10 placeringar? Alltså det är Blåvitt som det blir 4 till slut når Europa. Och jämför man truppen så... Visst, ja, du nämner problematiken med fänger, men annars är stommen kvar.
Ja, grejen är att jag tycker förra året är lite vilseledande att Göteborg kom 4. Liksom. Det är på både gott och ont. Alltså, de gör en bra höstvärde när de sista 7 matcherna där man egentligen går i kapsam.
Ja, men de kunde ju sluta, sista matchen kunde de sluta 7.
Ja, och samtidigt, Adam, som andra lagen som vi ändå hade förväntningar på inte levererade alls, så den var ju lite up for grabs, liksom, de här topplaceringarna förra året. Nu har ju de lagen som vi inte tyckte var bra förra året, underpresterade. Nu har de ändå kommit upp i nivå. Så det är ju där som var grejen, att Blåvitt kom 4. Det är på både gott och ont, för förväntningarna kommer vara att vi ska bli bättre än 4 när verkligheten är, jag tycker inte truppen har varit tillräckligt bra. Sen så håller jag med Nordin i att så här, någonstans så handlar det om miljö, men en parameter också som är viktig är att Blåvitt är en stor klubb. Det är inte liksom Halmstad, det är inte Elfsborg, det är inte Sirius. Alltså de supportrarna som Blåvitt har, det sätter en press på spelarna. Så för varje match det går dåligt. Jag klev in i ett ÖSK liksom, när jag låg ungefär näst tredje sist i Allsvenskan. Och du vet, jag var där och så bara den mentala aspekten på spelarna. Det var så här, det gick inte att väcka liv i det. Oavsett vad, jag tror jag kom hem, Nahir kom hem. Det gick inte. Och det kanske är där också som man måste ta med i parametern. Därför när jag säger att det har kommit in nya spelare, det kommer in nya spelare med fresh, alltså med fresh mindset. Nu är Sam Larsson där liksom, försöker väcka liv i det. Så det behövs ju ganska många ut, in med lite nytt perspektiv, färska spelare, spelare som inte varit med i den här, du vet, hela resan ner med supportrar, press och karaktärerna. Jag har inte tyckt att det har varit tillräckligt bra, alltså med truppmässigt, än att jag ska klandra Billborn, och de har ju sparkat 3-4 tränare innan, ingenting har ändrats liksom. Så jag hade nog gett det lite mer tid i alla fall, nu när spelare kommer in, när nya spelare kommer in.
Det går ju att argumentera åt alla olika vinklar i det här. Så det är inte att spelarna är tillräckligt bra, många av dem. Nej, jag håller med om det. Men de har ju också varit där i 3 år. Mm. Och att de inte har lärt sig spelet på 3 år. Så alltså, absolut, du kan ha jättedumma spelare, men då behöver du vara tydligare. I min bok, och där vi har pratat om när Blåvitt har varit som bäst under Billborn. Stid. Då har de ju spelat en fotboll som Billborn inte står för. Eller har jag fel? För varenda gång så, när de har gjort det förra, när de gjorde bra höst, förra året innan det, då är det så här, ah, men vi behöver utvecklas. Och så går det ett litet tag och då säger vi måste gå tillbaka till grunderna igen. Och så,
de blir lite mer primitiva.
Ja, lite lägre, direkt spel.
Rakare, pressar, men rakare, upp med bollen snabbare. Ja. Så håller jag med Ille, där vi såg av fänger när han kom till att se det här fänger idag. För mig är det, han måste också bort. Mm. Du måste ju, han behöver också sälja för att ta in en ny forward. Sen Tordason har varit borta mycket, som är viktig. Men Tordason är inte också jätteviktig för det Billborn vill göra, utan han är viktig för när du vill spela mer rak fotboll. Då är ju han stångar, springer, tacklar in i box, fyller på allt det här. Sen finns det ju lite halv så här, aspekter i det också. Som senast mot BP, då har du en jättehet spelare. Din absolut heta spelare är Clemensen. då startar du med Ramon Pascal Lundqvist som har inte spelat fotboll på ett år. Mm. Istället för att spela Clemensen i det. Det är lite såna här saker ja. Som är för mig, jag står inte här och säger, jag säger inte att Bilbao är en dålig tränare. Det kommer jag aldrig för.
Men det behöver inte betyda samma sak som att du tycker att de har något vägsände.
De har också vägsände där om hans filosofi inte passar med den grupp han har, eller det är mycket enklare att byta bort en tränare än 23-24 spelare i det hela.
Kort då innan vi går på break, vänder Blåvitt när man åker till Tallinn nästa vecka?
Jag tror att de gör
det. Jag tror de gör också, det tror jag.
Med tanke på... Med eller utan Bilbao, vi får se.
Ja, det är frågan.
Nej, men det här ska de bara slå. Jag trodde att de skulle vara sämre än vad de var. Nu hade de några spelare som hade kvalitet. Men återigen, den backlinjen de har, gör du inte 4 mål på det, då vet jag fan alltså.
Nej, vi får se. Det kan bli så att vi snackar lite mer blåvitt när vi ska prata upp den allsvenska omgången som stundar. Först ett litet break, sen kommer Simon Tern och gästar oss också. Vi ses om en stund. Bollklubbens sista del för idag. Det är alltid lite sorgligt, men det kommer bli väldigt, väldigt kul. För nu välkomnar vi Simon Tern till programmet och vi gör det på följande vis. Jag vet inte varför, men jag blir alltid glad av den där vignetten. Det är någonting också med att du pekar dig liksom mot tinningen. Har du någonsin gjort en sån målgest?
Nej, aldrig. Absolut. Nej. Jag gjorde ju nästan aldrig mål. Eller har jag aldrig gjort mål.
Så nej, men något mål har du blivit. Eller du menar att det bara svartnar och du liksom total eufori.
Frisparken i år glömmer du fan inte.
Nej, det var fin. Och förra året så gjorde jag också bara ett mål. Det var också en frispark satt i krysset.
Ja, härligt. Kul att se dig. Hur är sommaren för Simon Tern?
Ja, men den är bra. Ganska nyopererad. Opererade min fotled för 3 veckor ungefär. Så att det är... Belastningsmässigt så har det inte varit några restriktioner, så det har varit ganska skönt nu när det har varit jäkligt varmt att man inte behöver ha på sig massa gips och gå runt på kryckor och sådär. Så det är fint tycker jag.
Men är du på någon landställe eller så? Du har flyttat upp från källaren, noteras.
Nej, jag är faktiskt inte det. Det är bara att de vildingarna är inte hemma.
Okej, okay. Då funkar det så kanske.
De är uppe här på den mörka sidan i Stockholm, där uppe runt och i skärgården ute och tar det lugnt, så får jag vara hemma och slita.
Underbart. Du, om vi ska göra lite avstamp då i din senaste krönika på fotbollskanalen. AIK lyfter du ganska mycket. Taha Ayari kanske framför allt. Det verkar som att du gillar att de har haft tålamod med tränarens idéer och filosofi och att man börjar se ett gott resultat av det nu?
Ja, alltså de har ju inte varit kända för kanske just den här typen av metodik. Tidigare så har de ju försökt värva sig ur när de har hamnat i vad de får anse som lite problem såklart, vilket man kan anse att de var nu innan. Jag menar, det var ju 3 omgångar sen så var de ju egentligen där nere och precis över nedflyttning och inte få panik i det. Och den första matchen vi gjorde jag ju Nordin och Axén. Och Axén var ju, trodde ju att de behövde värva ett helt nytt lag för att de skulle, annars åker de ur. Och jag var väl inte riktigt inne på det, utan jag hävdar ju också lite som jag skriver i texten att när du ger yngre spelare sådär förtroende, så förhoppningsvis, det är ju inte så att alla växer och blir bättre, men får du inte det förtroendet, det vet ju man själv som en ung spelare, så det, man var ju helt avgörande att både Helsingborg och Malmö när jag kom fram och var 18-19, att både Conny Karlsson och P.O. Jung på den tiden och Rickard Norling trodde på mig under mina unga år för att få en utveckling och kunna bli bättre också. Hade det varit så att man skulle bli bara egentligen haft lite spelare som var lite mer etablerade, så hade ju få ju den typen av väldigt åldern på spelare svårt att få någon typ av förtroende och utveckling. Så att jag tycker väl att de har varit lite modiga i detta, och sen självklart absolut att de kommer kunna plocka in lite spelare, men de har ju också, det var ju samma egentligen med Joanna innan förra året, så var det väl inte så många som trodde att han skulle bli såld för över 200 miljoner, så att det är klart att det handlar ju också lite om att få de spelarna du redan har och bli bättre och inte bara få in färdiga spelare, och det har väl han på något sätt lyckats med, det tycker jag.
enig i mycket av det du säger. När du tar upp Sadok så fick jag ju spela wingback mot Montander Majed. Det var den berömda på Tele2 Arena förra året. Men jag håller med dig i mångt och mycket om AIK. Jag har ju också sagt hela vägen att det finns bara en väg för dem. Och det är den här vägen. Sen när vi snackar om att inte kunna värva spelare inför säsongen så hade de ju faktiskt 0 kronor. Om vi ska vara. Jag tror inte att de fick ta lån för att överleva. Men nu efter sommaren, nu när de ändå har sålt och har fått en väldigt bra ekonomi på ganska kort tid. Tror du att det hade varit så som det är nu om de inte börjar med att slå Blåvitt borta? Om det är en torsk där, vad tror du händer då? Tror du att, nu är vi bara hypotetiskt prata. Tror du att de hade börjat få lite panik och börjat dra in spelare? Tror du att den här organisationen är så pass stark med Tukela och med Jeremy Steele och med tränarna att de inte hade, eller att de hade höllt fast i den här vägen med de här spelarna?
Jag tror känslan är väl lite mer att de har blivit lite mer systematiska i sättet som de jobbar på överlag, både spelmässigt om man jämför med hur det har varit tidigare de här åren som har varit, både med Berntsen där och Henning Berg, och sen förra året så ska vi väl inte tala om hur det såg ut. Så jag tror väl på något sätt att de har försökt få in någon typ av metodik i sitt agerande och hur de ska arbeta med de spelarna de redan har. Det går ju liksom, det är klart att de har ju värvat väldigt mycket ungt också, och då måste man ju på något sätt, man kan ju inte ge upp på dem, utan man får väl på något sätt acceptera kanske ett sånt här år då som tanken kanske var att de, ja men fasen, är vi inte inblandade i den absoluta skiten får vi vara nöjda. Och jag tror väl på något sätt kanske att klubben har nog mer varit inriktad på det kanske än vad, sen är det ju support och annat som alltid finns i de största klubbarna och de yttre omständigheterna. Men min känsla är ändå att det känns lite stabila och lite mer systematiskt där just nu.
Jag är helt enig om det också. De skulle aldrig gå ifrån den vägen de gör nu. Utan min grej var mer, trodde att de skulle ta in 2 stycken alltså värvningar som kostade en hel del bara för att dra sig ur den här situationen men fortfarande bygga på samma sätt. Om nu en torsk hade blivit mot Blåvitt, kanske Mjällby med.
Ja, nej men det är väl inte omöjligt sen. Jag tror väl fortfarande att det kommer komma in lite spets över känslan ändå. Alltså så. Men det kanske inte är 5-6 spelare utan det kanske räcker med någon som ska, nu har de ju värvat en belgan där bak som säkert ska stabilisera det lite grann och ha en trygghet i det. Och sen kanske de tittar på ytterligare några spelare framåt. Det är väl inte omöjligt, men
jag tycker väl... Pratar mycket om.
Ja, precis. Och han är ju... Den matchen gjorde jag ju nu i Kalmar och han... Stryger Larsen har ju mött en del bra spelare, men han hade lite
småkämpigt. Han är så bra. Han är bra. Det är en lurig spelare. Men jag tycker ändå AIK, de senaste matcherna, eller sen uppehållet egentligen, Axén pratade om att när de mötte Gais så kunde de, alltså Gais stod inte ens upp i den kampen. Jag har sett AIK nu ha en lagsammanhållning, känsla för varandra och de springer och liksom, de gör allt för varandra på planen. Det är liksom, det är en intensitet som inte jag har sett tidigare. Samtidigt som man börjar se de här rotationerna på mitten, det är liksom upp, tillbaka, understöd. Alltså spelet börjar klicka, alltså tränarens spel, så att De är på väg upp, AIK. Det är de. Mm.
Simon, vi måste ändå snacka någonting om IFK Värnamo. Nästjumbo just nu, Viktor Claesson har kommit in, gjort mål, men det har ju hjälpt föga sett till poängsamlande. Kim Bergstrand också då som ny tränare. Torsk senast mot Ljungskile. Vad händer och hur mycket nytt har det hunnit bli här under de senaste veckorna?
Nej, men Kim är ju bra, alltså så det märker man ju att det är det är ju en bättre tränare än den som vi hade tidigare, helt klart ju, så det kommer ju förhoppningsvis hjälpa oss. Sen så det är klart att en del är tränare och en del är också spelare och man kan ju inte släppa in, jag vet inte hur mycket mål vi har släppt in, men det går ju liksom inte släppa in så mycket mål och det hänger ju ihop både med det individuella och det kollektiva försvarsspelet såklart och någonting som för nu, det är ju så jäkla hemskt att sitta här och säga att det var ett fall framåt när man förlorar mot Ljungskile, men det är ju så deppigt så att jag får ju nästan ja, oavsett så var det ändå lite det framåt framförallt, där det skapades tillräckligt mycket målchanser för att göra ytterligare något mål, men det hjälper ju inte när man är liksom när vi är som ett såll bakåt och släpper in så extremt mycket mål som vi har gjort, så på något sätt så måste det ju stabilisera sig där, och sen så finns det ju tillräckligt med kvalitet framåt för att man ska skapa målchans och göra mål i alla matcher. Så är det ju, så att bra för Victor också och fick knoppa in den här hörnan och få lite go i den starten också, så det kommer ju behövas absolut.
Nu ska jag vara villig att erkänna då att jag inte såg den här matchen. Men vad anländer han med för statusform, och vad är han tänkt då i Kims Värnamo-system framåt? Jag tänker på Claesson.
Ja, nej, men han är ju bra såklart. Sen så vet ju alla som håller på med fotboll, alltså sätter du in... Man kan ju jämföra, jag brukar jämföra det med en orkester. Sätter du in en av världens bästa violinister i en orkester som där det är ganska medioker orkester, så kommer inte han utmärka sig på något sätt. Och det är klart att Victor hade säkerligen kunnat platsa i de flesta lagen i Allsvenskan och spela på den absolut högsta nivån. Men det är ju ett kollektiv som måste göra det. Individuella spelare kan absolut vinna matcher, men man kan inte vända från att på 15 omgångar ta 10 poäng till att man högst ska vinna varenda match. Så enkelt är inte fotboll att det går att lösa på det sättet, utan det är ett kollektiv som måste bli bättre och starkare. Och Victor är ju tänkt spela på mitten som det ser ut just nu. Sen finns det ju lite olika roller för honom där baserat på vad som behövs. Han kan ju både spela, alltså han är ju väldigt, väldigt flexibel allround. Han kan ju spela 9, han kan spela på kant, han kan spela 10, han kan spela 8-6. Så alltså att han är ju egentligen jäkligt, jäkligt allround i sitt sätt. Så att jag tror Kim kommer ju spela honom där han känner att det är som viktigast att ha honom, och där han får vara involverad och hjälpa till så mycket som möjligt. Det blir lite djupare i planen så blir det ju för att få mer kontroll på spelet. Han är skicklig med bollen, blir det längre upp så är det ju för att vara avgörande i den sista delen. Så att han behöver ju egentligen vara på alla platser känns det som just nu, men det blir svårt.
Simon, det här med orkestern känner jag igen. Jag skulle ju ta upp ÖSK från Superettan. Vi hamnar nästan i Division 1. Det gick inte så bra. Men hur är du med din status? Och jag kan tänka mig lite grann att så här, Victor kommer hem, ni ska spela tillsammans. Och, alltså, hur ser det ut med det liksom? Det var en del i pitchen, eller?
Ja, det jag kan ju inte, Victor fattar ju sina beslut efter men det är klart att det kanske fanns någon typ av
reunion
av gemensam tanke i det, att man
3%
är lika gamla
var att spela med Simon i
helg. Ja, inte mer så. Har du varit en liten, har du gett en liten typ av boost och enklare för att få hit honom, så har det ju varit positivt även om det bara var 3%, men det är klart att det hade varit roligt och få avsluta tillsammans. Nu skrev ju Victor ett väldigt långt avtal, så där länge kommer inte jag spela, det kan jag garantera. För att jag, nu om man ska åka runt, med all respekt för de här resorna i Borlänge, Sandviken och allt det där, jag har känt på något sätt att det är lite tuffare att göra det såklart än vad det är när man har varit i Allsvenskan och allt det som Allsvenskan har blivit de sista, alltså så nu, mitt första år i Allsvenskan var 2011. Och det är klart att det har hänt enormt mycket med Allsvenskan sen dess, om man ser till inramning och allt det här som har blivit, och sen nu så är det ju såklart en helt annan grej, och när kroppen inte alltid har känts så bra, och framförallt nu när jag var tvungen till göra någonting åt det, så är det klart att det är ju en viss typ av rehabtid på det här. Sen så får man ju se hur man känner sig när man börjar närma sig en comeback på fotbollsplanen förhoppningsvis. Så går det bra och allting flyter på, men det vet man ju aldrig riktigt när efter ett ingrepp. Så är det ju, tyvärr är det ju mitt fjärde eller något liknande. Är det ju. Så man har ju gjort den här resan några gånger nu, så att, jag vet ju att det blir aldrig som det var innan, brukar man säga. Men vi får väl helt enkelt se hur kroppen hanterar det. Jag har ju trots att bli lite äldre också.
Du ska nog inte vara orolig för de typer av resor. Så som ser ut nu kan det bli Umeå och Sollentuna.
Nej. Södra. Det är på nätet södra. Den är bättre. Det är kortare resor. Mycket, ja,
precis,
Malmö.
Precis, det är södra. Det ligger långt ner där.
Ja, just det. Du har ju den.
Alltså, Skånelag.
Du, ja, det är lugnt. Men där är FC Rosengård och de här.
Ja, precis. Ariana, är de också där, va?
Ariana, ja, det finns. Ja, precis. Till Lund och
ja, exakt.
Eskis Minne och de här.
Så ja, det är ju jäkla fina arenor att gå. Du, jag tänker på lite där vi pratar om nu, är liksom, alltså hur kan det blivit så här ändå med er? Jag var ju en av dem som trodde att ni skulle gå upp, med tanke på att ni har ett vuxet lag så att säga liksom, och har ändå en jäkligt massa erfarenhet av det. Men när vi pratar om här, så pratar jag med inte hur många mål vi har släppt in. Jag tror att ni har släppt in 34 stycken. Men också ett annat stort problem är ju att ni bara gjort 17 på 15. Det är ju kanske ännu mer förvånande. Eller vad känner du?
Ja, det är klart. Jag spelade 6 matcher eller 5 och leder poängligan fortfarande. Så det är ju ett problem. Och det finns väl många delar i det. Jag tror en del är ju, alltså när man kommer från det fjolåret, vi också kom med många spelare, nu har det ändå blivit en del nya, men många som har varit kvar, så förlorar man ju väldigt, väldigt mycket matcher, och man känner ju liksom att alltså alla som har varit i sådana typ av trender vet ju att det är liksom tufft att ta sig ur. Och jag tror att Superettan är liksom, den är så jämn kvalitetsmässigt överlag, så att när de lagen som kommer från kanske, alltså kommer in i lite någon typ av bättre rytm än vad vi kanske har varit i, och sen så började vi med den käftsmällen också som vi fick i Norrköping med 6-0. Just det, 6-0, ja. Sen studsade vi tillbaka och vinner 3 raka. Och sen efter det så har det ju varit 1 poäng sedan dess. Och det är svårt att förklara, för det är klart att, men ni vet ju själva som har spelat att det sitter så jäkla mycket i skallarna, och hur känslan har och vilket typ av förtroende du har för ditt eget fotbollsspelande. Och det är klart, när du börjar vackla på dig själv, och när, även om du har lite erfarenhet eller du har varit med lite längre, så de spelarna som tycker att de är kanske bättre än vad de är, de blir bättre än vad du är. Då helt enkelt spelar ingen roll vad du har för erfarenhet eller hur bra du har varit tidigare. Har du inte självförtroende och en tro på det du gör själv, och inte både kollektiv men också som individuell spelare, att du blir feg, och oavsett om det är försvarsspel eller anfallsspel, så blir det ju liksom att mycket låser sig. Och så tycker jag väl framförallt på nu de sista 5-6 matcherna innan uppehållet var, så såg det ju riktigt jävla förfärligt ut, och det var ju liksom, man kände ju redan innan att det här kommer inte gå, det här blir förlust innan matchen har börjat. Och då möter man liksom, med all respekt för många av de lagen som man gör, man tycker själv inte är superbra kvalitetsmässigt, men det är inget snack om att man liksom får stryk i dem. Så att, jag tror ju att mycket är ju den psykologiska delen, där du på något sätt måste få tillbaka en tro på både dig själv men också som lag och kollektiv.
Vi får se om Värnamo löser det till slut, ett nytt Superettan-kontrakt eller ej. Jag ska sticka emellan med en grej innan vi lämnar, för Malmö FF har delgett en kommuniké kring Emanuele Kong. Han genomförde ju en läkarundersökning med kroatiska Hajduk Split, och den var inte särskilt lyckad, så han är tillbaka på svensk mark. Så här skriver MFF för en stund sedan. Emanuele Kong ådrog sig en skada i höger knä i mars. Undersökningen visade en skada på menisken. Vid tillfället bedömde det medicinska teamet i samråd med Kong att rehabiliteringen utan operation var det mest lämpliga. Sen i början av maj har Emanuel varit i full tillgänglig träning och match. I samband med läkarundersökningen av en utländsk klubb noterades denna redan kända skada. Klubben avstod därmed en övergång, och i ljuset av detta så har MFF i samråd med spelaren beslutat om att planera för en operation av knät. Så någon flytt blir inte av i sommar, det kan vi konstatera här och nu.
Ja, så är det ju. Men det var väl ungefär där vi sa i förra bollklubben ganska exakt.
När vi gissade lite.
Med Kong. Men det är ju så det är. Vi visste ju om att han har varit borta på grund av knäskada, såklart. Mm. Vi får ju ändå vara jäkligt realistiska och ärliga här, att efter en så misslyckad sejour som man ändå har haft i Malmö FF, och landa Hajduk Split och du kuggar på en sån här grej.
Alltså, trist ändå.
Ja, herregud. Det är ju, alltså, det är ju fortfarande att gå från Malmö till Hajduk Split efter den typen av säsong som man ändå har haft i Malmö eller två. Det är ju wow. Alltså.
Vi ska avsluta om 45 sekunder. Nordin har bråttom till 3 Arena för ett Europakvalande Hammarby. Men på några sekunder då, vad ser ni mest fram emot av det som kommer till helgen? Simon, du får börja.
Jag ska ju göra 4:e matchen i rad, Malmö-Elfsborg, så det blir ju trevligt att få se hur... Jag tycker Kalmar var bättre än Malmö nu senast och blev lite som jag hade varit inne på tidigare, att när de blir lite exponerade där bak med sitt extremt aggressiva höga linje Malmö, så var jag en känsla att de kommer kunna bli straffade. Så att Elfsborg får vi se vad de ställer upp med för lag, men känslan är ju att de är ju lite vassare än vad... Men vad både Degen och Blåvitt har hittills varit, som Malmö ändå har städat av på ett förhållandevis kontrollerat sätt ändå. Så att, det blir ju, den blir ju för mig i alla fall.
Och vi ska till Uppsala, Nordin.
Jajamän.
Sirius
Blåvitt. Det ska bli jäkligt spännande att se också Blåvitt också mellan Europamatcher.
Bilbon vänder på steken, oroa er inte.
Vad som sticker ut? Vad tycker du?
Nej, men jag jobbar ju på BP Hammarby. En rolig match. Hammarby som spelar idag. Tre matcher på en vecka. Så vi får se vad BP kan mäkta med. Men den ser jag fram emot.
Om jag bara, jag slänger ut frågan till alla nu, Simon också med. Finns det någon match här som inte är högintressant? Nej, men om vi kollar på spelschemat, man kan ju alltid hitta i någon omgång, men kolla den här omgången.
Alltså tabelläget är ju också så jämnt och även lagen i botten har ju börjat, alltså, skulle Halmstad förlora igen så känns det lite tack och adjö, men det är kanske intressant av ja, det börjar bli lite så sista chansen för Halmstad, så det är klart den är intressant också. Jag har svårt att peka på vilken som är minst intressant, så kan vi säga.
Alla är intressanta, allsvenskan är alltid intressant.
Så är det faktiskt. Det går ju faktiskt. Det går ju faktiskt inte. Man ser ju här, det är ju helt fantastiska fotbollsmatch. Faktiskt.
Ja. Härligt då. Tack Simon, vi ses ute på vägarna eller så hörs vi här i bollklubben. Som är tillbaka när då, Nordin?
Tisdag.
Kul.
Är det? Måndag är det till och med. Ja, nu återgår vi till...
Är du här då?
Nej, det är jag inte. Nej. Då är jag i Göteborg.
Ja, du är i Göteborg.
Häcken AIK.
Fråga mig.
Är du här?
Jag vet inte, jag försöker bjuda in mig
själv.
Jag är här. Kom igen nu, grabbar, där bak i produktionsstudion.
Du är tillgänglig.
Ja, jag är alltid redo.
Ja, vi får väl se.
Vi är på standby bara, Simon.
Men vi ska vara tydliga med att du hade rätt från början.
Du, det är tisdag, torsdag. Ja, men du vet, Simon, måste ju hålla koll på allt i de här.
Ja, det går inte.
Det är ytterligare...
Vi som är lite organiserade också.
Ja, jag får ju, när jag säger det här tisdag, då får jag ju skitgöra nej det måndag. Men det är ytterligare en vecka med bara två avsnitt.
Mm. Så är det. Ja. Jag trodde att det var Nordin som hade bråttom, men han vill köra på. Nej, nu stänger vi igen butiken för idag. Tack för allt.
Tack Simon.
Tja,
hej.